underbart att han har tecknat oss i sina händer. Så fantastiskt att vi tillhör Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre. Finns inget som är så underbart. Tänk att han har kontroll. Mitt i kaoset så har han satt sitt sigill på vår panna, står det. Visst är det underbart. Andens sigill, handpenningen på vårt himmelska arv. Tänk vad vi kan fröjda oss och vara glada. Och ändå så är livet så mörkt och så svårt och så tufft. Och vi får gå igenom så mycket, precis som Gullbritt sa. Och egentligen så tycker jag det räcker med den prediken som Gullbritt har haft idag. För den var helt underbar. Fantastiskt. Att hålla tro. Det är lite på de tankarna. Jag kan dela några bibelord i alla fall. Det är faktiskt... Det är samma linje egentligen med det som Gud har lagt på mitt hjärta. Jag vaknade några månader med en gammal sång. Och när man gör det några dagar i rad, då börjar man fundera på vad säger texten? Liksom, vad är det? Är det Gud som vill säga någonting? Och det är en gammal sång som heter "Till himmelen jag går, dit synden aldrig når". Då är första versen så här: när Jesus dog på Golgata, han evig seger vann. Och ifrån synden och dess makt han helt befria kan. Och sen jag fri från skuld och dom och otro blivit här, han mig till härlighetens rike bär. Va? Till himmelen jag går, dit synden aldrig når. Visst är det underbart? Och så står det, går helt i linje med det Gullbritt talar. Min vandring nu mot ljuset går i Jesu helga spår. Han leder mig vid handen, torkar milt var smärtans tår. Är vägen svår och stenig bär han mig med väldig arm. Och i hans närhet tystnar stridens larm. Och så är sista versen: mitt samfund är i himlen, mitt baner är kärleken. Och andens gåva Gud har sänd är panten på mitt hem. Jag reskost får av Herren i hans helga ords förråd. Och hem han mig ledsagar med sin ord. Alltså vilken sång. Den här Carl Widmark står och har skrivit den. Han måste verkligen ha upplevt detta. Annars kan man inte skriva en sån text. Eller hur? Fantastiskt. Vi kanske kan sjunga den sen. Kan du den, Hanna? Nej, det är en gammal. Den fanns nog i gamla segertoner. Jag är inte säker på att den står där nu. Men du kanske känner igen den sen då. Ja, vi får se då. Jag vill bara dela några tankar. Då några ord som i linje med det som Gullbritt har talat. Syndens lön är döden. Synden. Alltså idag så ser vi ju verkligen syndens konsekvenser i världen. Vi upplever verkligen synden i världen idag. Syndens följder. Ska vi läsa några bibelord tillsammans? Vi kan läsa från Romarbrevet först. I Romarbrevet 5 kapitlet och vers 12 så står det så här om Adam och Kristus. Därför är det så, säger Paulus, genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Det var arvet ifrån Adam. Synd fanns i världen redan före lagen, säger Paulus. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Så döden härskade också från Adam till Mose, står det här. Vad var det som hände? Vi bara tittar lite på människans fall. Det som följer oss. Denna plåga som plågar mänskligheten så. Och i synnerhet i den tid vi lever i nu. Ska vi titta bara lite på några bibelställen. Första Mosebok, det andra kapitlet. Adam. Han hade skapat Adam. Han hade planterat en lustgård och satt människan där i lustgården. Och så säger Gud till honom. Vi kan titta på 2:16. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Följden av detta blev en andlig död för människan. Ett skiljande. Liksom vi frånskildes Guds härlighet. Vi skildes från Gud. Och det här, att Gud lät det ske, det var det första provet på människan. Han ville se om människan ville lyda. Det här är vad mänsklighetens fall går ut på. Människans fall. I första Mosebok, det tredje kapitlet och vers 1, så står det om syndafallet. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Ja, en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Det här var människans fall. Och Eva, hon var på villovägar när hon lyssnade till Satans röst. Hon lyssnade till den ondes röst. Varför gjorde hon det? Jo, precis det som Gulbi sa tidigare. Genom tvivel på Guds godhet och tvivel på Guds ord, vad han hade sagt. Och ytterligare en sak, genom att göra ett tillägg till Guds ord. Genom att lägga till någonting till det som Gud hade sagt. Och genom tro på djävulens lögn så kom det högmod och olydnad in i mänskligheten. Ät inte av, rör inte vid den. Men vad sa fienden? Jo, om du äter av den så kommer du att bli som Gud. du kommer att bli som Gud. Är det inte det vi ser idag? Det är ju det vi ser idag överallt. Människor vill bli som Gud. Man liksom, det är en självförgudning idag. Det finns en självförgudning i kristna rörelser idag. Det är jag. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Vi ska bygga Guds rike på jorden. Vi ska se de stora skarorna komma. Det finns någonting i jag, mig och mitt här. Eller hur? Det finns en inåtvändhet idag. Idag finns det kristna rörelser, och det har det funnits i alla tider, som söker sig inåt för att söka Gud inuti människan. Därför att han finns där inne, säger man. I människan. Genom att lyssna till ormens röst. Och så kan vi se den här mänskliga aspekten. Kvinnan har i alla tider fått stå för det här med syndafallet. Alltid har det varit kvinnans fel. Och det kan man väl säga att det var. Men det var ju Adam som fick befallningen av Gud. Att ät inte av det trädet. Han fick ett ansvarsområde att hålla sig till. Och så står det i Första Mosebok 3:9. Herren Gud kom till lustgården. Då kallade han på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Vad svarade Adam då? Jo, kvinnan som du har satt vid min sida. Då säger han till Gud. Där är det första upproret när han säger till Gud: du har satt kvinnan vid min sida. Det är en anklagelse mot Gud själv. Kvinnan som du har satt vid min sida. Hon, kommer nästa anklagelse. Hon gav mig att äta av trädet. Och jag åt, säger han. Först skyller han på Gud, sen skyller han på kvinnan. Och det är så vi är idag. Mänskligheten ropar ut: det kan inte finnas någon Gud. Hur skulle det kunna göra det när det ser ut som det gör i världen? Denna ondskan som vi ser, det finns ingen Gud, säger man idag. Men syndens upphov fanns där i änglavärlden. Och vi vet inte hur och vi vet inte när det kom in. Men vi vet att det fanns ett syndauppror i världen. Änglarnas fall talas det om i Bibeln. Ska vi se på andra Petrus brev? Andra Petrus brev. Det andra kapitlet. Ska vi se vad jag har skrivit här. Och vers 4. Då står det: ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Där är det första upproret. Och hur synden kom in i universum, det vet vi inte. Vi vet inte hur det gick till, hur det kunde ske. Men det är rätt intressant att läsa i första Johannes brev. Så kan vi göra det också då. Första Johannes brev. Det här var ju Petrus Men första Johannes brev, det tredje kapitlet. Och vers 8. Så står det: den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat, lyssna nu, ända från begynnelsen. Och Guds son kom ju det bästa. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, står det. Det står att han har syndat ända från begynnelsen. Vi läser Johannes det 8:e kapitlet också. Johannes 8 och 44. Det är Jesus som talar till folket, till judarna som hade satt tro till honom. Vi kan läsa från vers 43 förresten, 8 och 43 Johannes. Varför förstår ni inte vad jag säger, säger Jesus till dem. Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord, säger han. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början. Och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Det här var det första upproret. Och hur det gick till och när, det vet vi inte. För Bibeln talar inte om riktigt i detalj hur det kan ha varit. Hur kunde synden komma in? Vi vet inte. Men någonstans kom den in i universum. Och det var det som skedde också i lustgården. När ormen kom. Vi ser det vidare om vi tittar på Babels torn. Hela mänskligheten. Vi läser om Nimrod. Han ville bygga. Han skulle bygga, står det i första Mosebok 11. Han ville bygga ett torn upp till himmelen. Han talar om enhet. Det skulle bli enhet. Alla skulle tala samma språk, och det gjorde de. Alla skulle bygga tillsammans. Alla skulle vara ett. Men Gud ville inte så. Därför att Gud förstod att vad ska de nu ta sig till? Här efter är ingenting omöjligt för dem, sa Gud. Därför så spred han dem ut över hela jorden. Och de fick olika språk. Idag ser vi samma enhetssträvande. Där både religiösa och profana grupper försöker att ena folket. Vi ska bli ett. Och varför? Jo, därför att Guds ord säger så. Det ska bli så. Och så långt som Gud tillåter så kommer det att bli. Därför att ordet ska gå i fullbordan. Jesus sa, inte en prick, inte en bokstav ska förgå. Utan mitt ord, allt ska gå i fullbordan. Och då ska det ske som Herren har sagt. Det profetiska ordet. Vi kan inte be emot det. Ja, det kan vi göra, men vi får inte bönesvar. Därför att allt det Gud har sagt ska ske, det kommer att ske. Men vi ser det idag tydligt, tydligt, tydligt. Jag sa det förra gången på fredag. Är det, tror jag, den 16:e? Är det? Ja. Ja, den 16:e i alla fall är det ett stort det är Together 2016 i Washington DC. Då samlas kanske upp mot 1 miljon kristna från olika sammanhang. Och i synnerhet då unga människor som man fokuserar på. Och påven har inbjudit och kommer att tala till allesammans. Påven som står för inte samma sak som vi står för. Han gör inte det, därför att det är en annan lära. Idag ska man satsa på ungdomarna. 1 november på Malmö Arena samlar påven 10 000 ungdomar i Sverige. Bjuder in och ska tala till dem. Men det är inte bara den enheten vi ser. Vi ser enhet på många fronter idag. Vi ska bli ett. Ett namn, ett folk, ett språk. Och vi vet vad Guds ord säger. En världshärskare ska det bli. En ska det bli. I Uppenbarelseboken, det 11:e kapitlet. Jag bara lite spridda ord så här. Det 11:e kapitlet och vers 7. Så står det om att det ska komma två vittnen, Guds vittnen, som ska profetera under 1260 dagar. Ska de... Det här är Uppenbarelseboken kapitel 11. Och så står det i vers 7. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Det talas om antikrist. Och då kan man gå tillbaka. Det fanns ett rike från begynnelsen. Och det här är det som ska ske i slutet av vår tidsålder. Vilddjuret, det är tydligen det sista världsriket som kommer att uppstå. I personlig gestalt alltså. Vilddjuret är en person, det läser vi om i Uppenbarelseboken. Varför kommer antikrist? Jag citerar Thoralf Gilbrandt här. Antikrist är människornas val. Nu talar vi om synden. Det är lite, om ni kan hänga med i lite spridda ord och tankar. Synden. Syndens lön är döden. Synden som kom in genom Satan. Genom upproret. Antikrist är människornas val. De får det de väljer. Det rike han erbjuder är den fallna och syndiga människans idealrike. Något de föredrar långt före Jesu Kristi rike. Så ska det bli, säger Uppenbarelseboken. Det står faktiskt så. Människor kommer att föredra antikristi rike framför Jesu Kristi rike. Han som har gett sitt liv för oss. Betalat skulden för oss. Dessutom väljer världen antikrist för att det tycks vara den enda utvägen ur en förtvivlad situation. Tror ni att vi snart är där? Världen ropar efter lösningar på alla plan. Ekonomiskt, religiöst. Vi ser på klimathoten. Vi ser upproret som är i världen idag. Vi ser på flyktingströmmarna. Vi vet inte hur vi ska hantera det längre. Det är den enda utvägen ur en förtvivlad situation. Och det blir allt tydligare att människor inte klarar av att styra sin värld med vanliga medel. Världen är i desperat behov av en ledare som kan bringa ordning i kaoset och lösa de stora problemen. Ropet efter den mannen kommer att tillta i styrka tills han kommer. Så säger Bibeln. Mitt i all sin nöd är det därför en människa man ropar på. Från människan väntar man sin hjälp. Därför blir antikrist själva symbolen för mänsklig självförgudning och självtillräcklighet. Alltså du kan se det idag. När du börjar studera det. Du ser det överallt. Självförgudningen. Och det här är djävulens sista försök att förhindra upprättandet av Guds rike. Det säger Bibeln också. Ja. Det här är Guds dom som drabbar jorden. Varför? Jo, därför Gud släpper lös ondskan för att den ska straffa sig själv. Den förgör sig själv. Ja, så långt låter Gud det gå att han tillåter antikrist att inrätta sitt rike för att Satan ska få visa människorna vad han har för dem. Det är enda sättet att utplåna synden. Och sen kommer det som Gud har lovat. Nya himlar och en ny jord. Och Herren kommer för att hämta de som tror på honom. Det är så svårt att tänka när man tänker bakåt. Vi ska inte syssla för mycket med det. Men vi måste vara medvetna om, vi ser att Jesus Kristus är densamma igår och idag och evighet. Men Satan är också likadan idag som han var då. Och vi vill inte ge honom så mycket uppmärksamhet. För han förtjänar inte det. Vi vill ge Jesus äran och uppmärksamheten. Därför att han kom för att ta bort synderna. Han kom för att göra djävulens gärningar om intet. Och det är det som är så fantastiskt underbart. Då måste vi ju läsa några bibelord om det också. Gud har alltid räddat sitt folk. Fast de föll i otro. Det var därför de inte kom in i Kanaans land. Otron och tvivel. Det är synd. Guds ord säger det. Första Johannes. Har vi läst den? Nu ska vi se här så att vi inte läser om det igen. Första Johannes 3 och 5. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Så läser vi har läst vers 8 förut, men vi läser slutet en gång till här. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det är det som är vårt hopp. Och Romarbrevet också läser vi lite, där Gullbritt läste förut också. Alldeles i närheten där. Romarbrevet, det 8:e kapitlet. Vad ska vi nu säga om detta, står det i vers 31. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss, står det. Visst är det underbart? Några ord ifrån Romarbrevet, det 6:e kapitlet också. Vi läser från vers 6. Romarbrevet 6 och 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Det är det som är vår seger. Det är därför vi går med segraren. Ingenting, han har uppstått. Döden har ingen makt över Jesus. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud. I Kristus Jesus, står det här. Ja, det står mycket mer som är bra här. Det står att synden ska inte vara herre över oss. Därför ska vi göra som Gullbritt har sagt, vi ska sätta vår tro till Gud. Så att synden inte får härska i oss. Johannes det 16 kapitlet. Och säger Jesus till sina lärjungar innan han lämnar dem. 16:7. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd. De tror inte på mig. Det är det som är synden. Otro är synd. Om rättfärdighet, hur jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens första är dömd. Han är dömd. Tack och lov. Tack och lov så är han dömd. Och vi får inte gå på hans lögner. Han är lögnens fader. Han har alltid varit en lögnare. Alltid, så säger Bibeln. När han talar så talar han av sitt eget. Idag så försöker människan sig på stora ting. Jag har suttit och läst på nätet om det här med CERN där i Schweiz. Ni har hört talas om det. Det är ju man har ju byggt upp enorma teleskop och gudspartikeln då. Jag förstår inte det. Jag fattar ingenting av det där. Jag är alldeles för... Ja, det är inte mitt område. Men man försöker ju då att få ner de här partiklarna till absolut det minsta möjliga. Enorma utrustningar har man i CERN i Schweiz. Och man liksom ser in i detta när man kör runt med de här partiklarna. Och man ser saker. Man räknar med att komma in ut i universum i en annan dimension. Och man ser saker som man inte kan förklara. Om man tror att man får kontakt med en ny andlig värld. Så långt går människan nu. Att man tränger sig ut i universum för att få kontakt med en värld bortom vår värld. Det är stora forskningsprojekt. Och det finns en man som heter Stephen Hawking som har talat om detta, om gudspartikeln. Och han säger att det kan till och med utgöra ett hot emot oss. Om vi går för långt i detta. Om vi tränger ut i universum. Därför att man ger sig in på områden som är outforskade. Och det finns till och med i Arizona så har Vatikanen ställt upp ett eget teleskop. Som om man jobbar med påven som ju är jesuit. Han talar också om att det ska komma en frälsare till jorden. Men då försöker de liksom att vara connection emellan detta, va? Och det teleskopet, det heter Lucifer. Helt otroligt. Alltså det är saker som håller på att ske som inte vi fattar. Och det var det som Gud sa när de tog sig för att bygga Babelstorn. Att om vi inte hindrar dem nu så kommer de att kunna gå hur långt som helst, sa Gud. Men då hörde jag en berättelse nu ganska nyligen ifrån Schweiz där CERN. Man hade kommit till en punkt när man kände att man bröt igenom. Det kallas portaler, att man tränger igenom ut i det andliga. Eller ut i universum. Att det finns portaler på olika platser på vår jord. Men där var det som liksom stopp. Det var som ett hölje. Som man inte kunde ta sig igenom helt plötsligt. Så fanns det som, ja, veil säger man på engelska. Jag vet inte hur man ska uttrycka det på svenska. Men ja, som en barrikad, ett skynke eller något som hindrade dem i alla fall. Och då tänker jag det allt vad Gud har sagt kommer att ske. Men det andra, det kommer inte att ske. För det är bara det som Gud har talat. Och det kan vi vara säkra på. Och det kan vi vara trygga med. Att allt det som Herren har gett oss tillåtelse till. Det kommer att ske. Ja. Det är lite av det som håller på nu. Ute i världen. Jag kan inte förklara det. Men vill du läsa om det så kan du. söka på nätet efter CERN och den här gudspartikeln och allt det här forskningen som pågår. Men vi ska ha fokus på Jesus och vi ska ha tro och hålla tro på vår Herre. Och synden, den vet vi, den finns där. Och vi ser ondskan i världen. Och det var det som skulle känneteckna, var det inte så Jesus sa, att som det var på Noas tid så ska det bli i ändens tid. Och vad var det som kännetecknade Noas tid? Det var en ondska utan dess like. Det var så fruktansvärt på Noas tid. Synden hade fått grepp om mänskligheten på ett sådant fruktansvärt sätt. Och det tycker jag att vi ser idag. Och därför så kan vi vänta vår Herre Jesus Kristus snart att han kommer. Amen. Ja. Men vi tackar Jesus för att han är så underbar. Att vi får tillhöra honom, konungarnas konung och herrarnas herre. Han som har all makt i himmel och på jord. Han som älskar oss, som till och med ser sparven, som Gullbritt läste här, falla till marken. Han som vet om dina tankar, han som känner dina tårar, han som vet om den kamp som vi har att utkämpa. Han som bryr sig om oss, för han älskar sina barn. Och han kommer att bevara oss om vi bara håller tro på det han har sagt och lovat i sitt ord. Då ska han bevara oss hela vägen hem när han lovat. Så är det. Därför att Guds ord säger det. Och vi kan välja att lita på Jesus och vi kan välja att lita på ordet. Och då har vi fått allt detta underbara utav vår kärleksfulla fader i himmelen. Halleluja. Amen. Amen.